lytter til P1.
Dybt rystet over valget, står der på forsiderne. Uhyggeligt lyder det. Socialdemokraten siger skræmmende resultat. Skuespilleren udtaler, jeg er så skuffet. Forfatteren skriver, synd for USA, og entertaineren digter, det vi som børn lærte var demokrati, er åbenbart endt som amerikansk lotteri. Den 20. januar 1981 trådte præsident Ronald Reagan til, og frygten var intens. Mange år senere kaldte Barack Obama ham for en af de mest betydelige ledere, der har boet i Det Hvide Hus. Jeg ved det ikke. Måske skal verden alligevel ikke gå under.
Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
Jeg håber jo det da, Hassan. Jeg vet ikke hvor undergang kjenner vi på egentlig også. Vi ble sittende og pal. Vi satt jo virkelig og stirret på Trump da han holdt sin innsettelsestale.
Ja, det gjorde vel nesten hele verden.
Ikke Hassan, tror jeg.
Jo, men altså, jeg kan huske, da Ronald Reagan holdt sin indsættelsestale, der kiggede jeg ikke på skærmen, jeg kiggede op på de voksne, ikke? Ja. Og de var jo i chok. Altså, de var overbevist om, at nu ville der udbryde atomkrig. Altså nu med det samme, fordi man havde fået en krigsgal præsident, altså en tidligere B-skuespiller, ikke? Et vanvidsmenneske i posten som præsident, ikke? Det var altså det var meget skræmmende at opleve.
Det jeg tykte var skræmmende var at det som men jag tänker om alla pratar om att det jag har lärt mig om demokrati, det visar sig inte vara sant. Men det jag har lärt mig om kapitalism och om USA, det har visat sig vara sant skulle jag säga. När jag satt där och tittade på hur de här stora, världens mäktigaste, rikaste män står där bredvid världens mäktigaste politiker. Och har stora förhoppningar på honom, de supportar honom, de har varit med och betalat installationen. Däribland svenska Spotify till exempel.
Nå snakker du om Trump og ikke Reagan.
Ja, jeg mener det. Jeg minns ikke Ronald Reagans installation.
Og heller ikke rättslen. Det husker ingenting av.
Det minns jeg däremot. Jeg minns at min pappa var skräckslagen.
Oh, ja.
Men nej, jag tycker att det ser väldigt mörkt ut för världen just nu. Det är väldigt aggressivt och geoekonomiska konflikter är ju tillsammans med klimatförändringar och den ryska aggressionen det som i alla fall svenska säkerhetsexperter men även Davos varnar för. Det ligger i korten på något sätt.
Men jag satt ju i alla fall och så på klärne.
Ja, gud, ja.
Altså, det var så mange tegn og signaler og hatter som gjorde at det skygge for både øyne og i hvert fall som en buffer mot et kyss fra ektemannen som er blitt president fra Melania Trump. Denne hatten er det jo mange som har snakket om. Eller Ivanka Trump som så ut som en karakter fra Handmaid's Tale. Og denne Baron Trump, 2 meter høye sønnen til Trump, som jeg må bare innrømme at det blir skrekslagen av å se på. Det finns ingen smil. Altså, det helt...
Det er en alvarsam ung mann, det der.
Jeg tror han er livsfarlig.
Ja, eller også i en livsfarlig miljø, kanskje.
De ligner jo Adams Family, ikke, når de står der, hvis de stiller op til sådan et familieportræt, ikke, så tænker man sådan, shit, hvad er det for et spøgelsesslot, de bor i, ikke, de her mennesker, vampyrer og, hvad hedder det, ja, dæmoner. Ikke? Men jeg, må jeg ikke bare lige sige, fordi jeg synes også, ligesom Åsa gør, at det er, hvad hedder det, chokerende og skræmmende og så videre, ikke? Men på den anden side, altså det her er jo også sådan revolutioner ser ud i dag, ikke? Og man kan jo ikke underkende, at arbejderklassen, altså at de fattigste vælgere har stemt på Trump, og med mindre man mener, at de per definition er idioter, at de ikke forstår noget som helst, så må man jo anerkende og respektere, at de har sat deres kryds sådan der, fordi der var noget, de var røv. Hammarna trädde av.
Alltså det är ju helt alldeles sant, men jag börjar bli ganska trött på den här falska empatin för arbetarklassen som borgerliga kommer med och högern kommer med, de här krokodiltårarna man fäller för att vänstern och socialdemokraterna och de progressiva har svikit arbetarklassen. Det har högern också gjort, alla har svikit arbetarklassen. Det var två saker som fångade mig på den här installationen. Och ena var Melania Trumps hatt. Jag tycker så synd om Donald Trump varje gång han försöker kyssa sin fru, och han får inte. Nu var det en hatt i vägen. Ofta vänder hon bort huvudet. Det finns klipp på när han har försökt hålla hennes hand och hon drar bort handen. Hon vill inte. Och man kan hånskratta åt det här, men jag tänker världen blir ju inte bättre för att världens mäktigaste man har ett miserabelt äktenskap. Så tänker jag, han kanske bara blir farligare av
denna... Jag kanske skyller det på Melania.
Nej, precis. Men sen tänkte jag också, jag vet inte om ni tänkte på den här korta, tjocka kvinnan klädd i rött.
Ja, en röd tröja.
Va? Nej, men det var J.J. Vance mamma, hon, den här för detta narkomanen. Hon hade kläder på sig som helt stack av mot de här övriga societetsmadammerna som sitter i sina mörkblåa dräkter och tunga guldknappar och smycken och sådär. Hon såg ut som hon hade handlat sin tröja på Hennes & Mauritz eller någonting. Och håret såg ut som att hon just hade gått upp ur sängen. Och så tänkte jag, är det här, har ingen hjälpt henne med det här, med dresskoden? Eller är det så att hon inte vill ha hjälp? Eller är det ett väldigt uttänkt statement att här visar de upp en så kallad riktig människa, en helt vanlig människa? Och hon är klädd i rött, som ju är en sån här lite hotfull färg. Mm. Men också ett löfte om att om du bara tar i kragen och vi representerar det riktiga folket och sådär. Alltså var det ju också ett politiskt budskap i att hon inte skulle se ut som de andra?
Men Åsa, jeg forstår det godt, og det er også, det giver god mening i denne her verden at tænke, som du tænker, ikke? Jeg synes bare, hvis man ligesom lægger den tankestruktur ned over de her mennesker, så må man også gøre det over dem, der står på ens egen side af, i det politiske spektrum, ikke? Altså mistænksomheden er, synes jeg, fuldt ud berettiget, men man kan jo ikke sortere i sin mistænksomhed, så man kun retter den mod de andre. Altså J.D. Vance er vokset op ekstremt fattigt. Ikke? Hans forældre blev skilt, da han var 6 år gammel. Ikke? Han så ikke sin far. Vance er hans mors pigenavn. Han ændrede sit navn. Ikke? Han havde faktisk sin fars mellemnavn, ikke? Som var Donald. Ikke? Og det har han ikke længere. Nu hedder han... ikke længere sin far... Eller, han hedder ikke længere sin fars efternavn. Mm.
Alltså Melania Trumps mamma, hon var textilarbeterska i Slovenien, och hennes pappa var bilhandlare i den här realsocialismens paradis. Lågstatusmänniskor även de. Och J.D. Vans morfar jobbade på bilfabrik och hans mormor var bästemor där, var diversarbetare. Det är working class. Det är de som har liksom pekats ut som historiens förlorare. Och så står de på det här podiet. Alltså det betyder någonting. Det betyder någonting i symbolspråk här som är lika starkt, skulle jag säga, som att Elon Musk far ut med sin hand, vad han nu menar med det. Samtidigt som han har hyllat AFD i Tyskland. Det är så mycket här som jag tror att framtidens historiker kommer att liksom peta i. Dra fram symbolspråket. Att det liksom låg på en palett redan framför oss där på det här podiet.
Mm.
Att bara se.
Det säger någon av Proud Boys har begynt att marschera i gatan igen. Och säger att Trump hållit det han lovar.
Ja, visst.
Ja, og det med de der løsladelser, ikke, og omstødelser, det synes jeg er det altså er reelt uhyggeligt, ikke? Mm. Fordi mange af de mennesker, der nu bliver løsladt, har jo altså stået gentagne gange og tasede politimænd, ikke? Torturerede dem, ikke? Altså det er jo ekstremt voldelige bøller, som overfaldt mennesker, der var på arbejde for staten, ikke? Mm. Det er altså det synes jeg er vildt, altså virkelig vildt, ikke? Så der er mange vilde ting nu, men det her det forstår jeg simpelthen ikke. Altså
jeg føler at alt er en film, så det er derfor jeg våkner på natten og ser på den filmen og tænker, når kommer den alien stigende ned?
Ja. Men jeg synes, altså jeg har sådan en fornemmelse af, at hele verden lige nu er blevet dyppet i sådan en slags fremkaldervæske. Ikke? Mm. Så man pludselig, altså den mistanke, jeg har haft om, hvordan tingene hang sammen, altså det groteske i tingene sammenhæng, føler jeg pludselig bliver helt tydeligt. Ikke? Og på en måde, så er det jo enormt rart at blive bekræftet i sine paranoia, fordi det så ikke er vrangforestillinger, man har gået rundt med et helt liv. Ikke? Men på en måde er det jo også meget ubehageligt, fordi jeg håbede jo, at verden ikke hang sammen på den måde, som jeg forestillede mig, den hang sammen på. Ikke?
Man vet aldrig, når det var sidste gang, man stemte ved et frit valg. Noget sånt er det, at Timothy Snyder, den amerikanske forfatteren, har skrevet, og det må jeg indrømme, jeg har tænkt på flere gange den sidste uken. Hvad er et hjem, og hvad er det at miste alt? Hver uke snakker Alex Schulman og Sigge Eklund sammen, som vi tre gør på afstand, på en svensk podcast, som heter Alex og Sigge. Sigge bor nemlig i Los Angeles og Alex i Stockholm, og gjennom podcasten er det som om man vet hvordan det er at bo der. Man vet om datteren til Sigge som danser, og sønns træningsapparater i garagen og bøken i bokhyllen. Og jeg må indrømme at jeg har kjent næsten på en slags misundelse over dette livet mellem Hollywood-stjernen i LA. Helt til jeg kom til at høre en episode, som alt havde rukket at blive et par uger, mens jeg vaskede lejligheden, og jeg måtte sætte mig ret ned. Dagen før indspilling så brændt hele Sigge Eklunds hjem ned til grunden i den værste branden i mans minne i LA, og nu sitter han der og snakker med sin kompanjon og kollega.
Jeg ved ikke, ljudet bliver nu, for at jeg har ingen mikrofon, uppenbarligen.
Vi
är ju då evakuerade på ett hotell i Santa Monica. Jag kommer ju vara ganska rörig nu.
Ja men vi kan väl börja. Eller tänkte du att jag skulle
vara med?
Ja, vi kör. Ja, bra.
Siden har jag tänkt på konceptet hjem. Och vad det är det att miste allt bortsett från livet. Selvfølgelig så är det också fordi det är lättare att leva sig in i en historia till någon som ligner på sig själv på en måte i alla fall. Men har dere hørt?
Altså, jeg har ju tänkt, det här borde vi kanske prata om i våran podd, där jag tänkt ända sen Sigges hem brann ner. Men sen, det här är det värsta jag kan tänka mig utan att förutom att förlora någon jag älskar. Att hemmet brinner. Så jag har som berör en skräck för det här ämnet.
Ja.
För att mitt hem är mig så kärt. Så, ja, har du lyssnat, Hassan?
Ja, jeg synes, det er altså ekstremt, altså sikken vild oplevelse, ikke? At ligesom at ens fundament går op i røg, ikke? Samtidig, jeg ved ikke, kan I huske den danske justitsminister Peter Hummelgaard, som for nylig kom ud med en bog om sin barndom.
Mm.
Han sagde jo i et interview i forbindelse med udgivelsen, at han har jo sit hjem og sin familie, men inde i ham, der er der en frygt eller forestilling om, at hjem og familier er ikke noget permanent. Hjem og familier er noget, man mister. Ikke? Og sådan har jeg det også. Mm. Jeg har en frygt for, at både mit hjem og min familie er noget, som jeg vil miste. Og det er en frygt, jeg bærer på gennem hele livet. Mm. Jeg vil dog sige, at det med rammerne her, altså min lejlighed, som jeg elsker, alle de ting, vi har samlet, alle de minder, jeg har fra min barndom, mine oldeforældres billeder og hvad hedder det, møbler og så videre, det har stor betydning, men der er ingen betydning i forhold til det, hvad kan man sige, følelsesmæssige hjem, som jeg kæmper for at opbygge for mig selv og min familie. Ikke? Mm. Og det siger jeg ikke for at underkende materialismen, fordi den har stor betydning for mig. Ikke? Men det er noget andet, det der. Det med de følelsesmæssige forbindelser er jo langt, langt sværere at etablere, så de er gode og sunde og varige. Ikke?
Men det er noe med, altså når Sigge Eklund kommer, han går inn i det huset der er røk på alle sider, fremdeles så tenker han, dette kommer til å stå. Og han går rundt, og han holder sine gamle dagbøker i hånden. Han tar de ikke med seg, fordi han tenker, hvis jeg skal ta med de, så må jeg ta med passet mitt, og da må jeg hente the green card. Og så tar han med hunden, og så forlater han, og så tenker han, at ja, men dette kommer jo til å stå. Og det er det, for jeg følger deg i den tanken, Hassan, om at alt jeg har kan jeg miste. Og at alt det materielle, det kan gå tapt, men jeg har fremdeles dette, eller jeg har livet, eller hva man kan si. Men det å følge denne, en mann som fremdeles er i sjokk, snakker om hvor fjernt det allikevel er for oss at det faktisk skal skje.
Jag tänker så han beskriver ju väldigt fint hur irrationell man blir i en sån här situation, för han tänkte om jag tar dagböckerna måste jag ju ta passet och då måste jag ta det andra och då tar han ingenting med sig. Jag skriver ju dagbok precis som Sigge Eklund. Han lämnade 36 års dagbokskrivande bakom sig, det brann upp. Jag är ju så rädd att förlora mitt hem så att jag har digitaliserat mina dagböcker. Men förra året på bokmässan så raderades de för en stund. Och då trodde jag ju att jag hade förlorat hela mitt liv.
Jag husker det också. Du var ju helt blek.
Jag var helt blek. Ja. Jag tänkte, vem blir jag nu när jag inte har kvar dokumentation, mitt vittne till mitt liv? Jag tänker med, för mig så har hemmet alltid varit väldigt, väldigt viktigt. Men jag tänker också mer metaforisk betydelse. Har ni... Ni har sett Fanny Alexander, jag vet att du, Hilde, älskar den. Ingmar Bergmans film. Där finns ju en slutscen som är väldigt omdiskuterad ideologiskt i Sverige. Det är när Jarl Kulle som spelar Gustav Adolf Ekdal, den här sorglösa, kåta patriarken. Han har samlat sina barn och sin familj och sina älskarinnor och fru, allt är på plats. Och så håller han ett tal som handlar om den stora och den lilla världen. Mm. Och den stora världen, det är ju liksom samhället helt enkelt. Men den lilla världen, det är den viktiga världen, säger han. Det är hemmet, maten, drycken, sängkammaren, vännerna, familjen. Det är det viktiga i livet. Och vänstern tyckte då när den här filmen kom, åh vad reaktionärt, vad småborgerligt, vad dumt. Man ska ju engagera sig i världen, det är den man ska förändra. Ju äldre jag blir och ju dummare den här världen vi lever i blir, desto mer känner jag mig som Gustav Adolf Ekdal i Fanny och Alexander. Det är den lilla världen jag går in i och den stora världen orkar jag nästan inte mer längre. Förstår ni mig?
Helt klart, ja. Jeg elsker Fanny Alexander på samme måde, som Hilde gør. Og jeg så den jo som barn med mine forældre, som lærte mig, at Fanny Alexander-filmen var religionskritik, fordi den onde, altså skurken i filmen, er biskop. Ikke? Det, de ikke forstod, det var, at jeg havde det i det her venstreorienterede miljø. Jeg havde det som Alexander. Altså, sådan havde jeg det. Jeg følte mig spærret inde i et dunkelt rum, og kunne ikke sove om natten. Ikke? Altså, derfor blev det jo, min hemmelige... Jeg fortalte jo aldrig nogen det her, vel? Men det blev jo min hemmelige alliance. Det blev jo Alexander. Altså, og så det her med slutningen der, hvor Alexander endelig kommer ud af den af ondskabens klør tilbage til hjemmet, ikke? Og lægger sit hoved på skødet af Helena, og hun læser for ham op af Strindbergs Et drømmespil. Ikke? Og fuck, mand. Altså, så læser hun Alt kan ske. Alt er muligt og sandsynligt. Tid og rum eksisterer ikke. På baggrund af virkeligheden spiller fantasien ind og væver nye mønstre.
Ja. Værsgo. Det er jo, hvad du kommer ihåg, hvad du husker, den der film.
Yeah.
Well done.
Men din rädsla, Hassan, och du har ju fortalt flera gånger om den upplevelsen att allt kan bli tatt ifrån dig. Och så lever vi det som med det som vuxna. För min del är den största frykten inte att miste hemmet. Jag tror jag inbillar mig, men det efter att ha hört Sigge Eklund så tror jag det bara är en något jag inbillar mig att allt liksom materiellt kan tas ifrån mig så länge de jag älskar är där. För min stora frykt är att folk som jag är glad i försvinner plötsligt. Yeah. Och jag är så rädd för det att jag får panik hvis jag inte får tag i folk på telefon. Alltså jag kan få och jag ser det för mig att de ligger dö eller väldigt skadade och det är så levande att alltså det hörs ju helt koko ut. En kan tänka sån men hallå jag svarade inte på telefon. Det tog 2 timmar. Jag lever faktiskt.
Men jag hör att du har pratat med dina barn.
Ja, men alltså det är mina barn, de växte upp med det. Alltså de lär av mig också samtidigt självklart var de väldigt frustrerade och rasande sån in emellan, men det ligger där för att det växte upp med att ja, min far var på skogen, kom inte hem och så var han faktiskt skadad. Alltså den där känslan att det kan ske. Och det skedde flera gånger. Mm. Men för dig, Hassan, så är det konceptet familje liksom som ligger där som den stora angsten.
Ja, alltså och bak konceptet familjen så ligger ju konceptet kärligheten. Och det är den jag är mest bange för att tape, ikke? Fordi jag äntligen har funnit den. Ja. Jag har äntligen skabt en boble af kærlighed. Og det er... jeg havde ikke forestillet mig, at det ville være så skræmmende at finde kærligheden.
Men jeg hørte den norske stjernepodcasteren Joakim Førsunds vakre og rørende serie Levd Liv om Liv Ullmann, vår største filmskuespiller gjennom tidene, nå 86 år gammel. Med en man, Donald Saunders, som svinner hen i minnet der i USA, men synes heller stadig mer i Norge. Og mens Sigge Eklunds dagbøker forsvinner i branden, så hennes forsvunnet på loftet og i glemselen. Mm. Og sammen med Førsund så leter hun de frem for å gi de alt dette til Nasjonalbiblioteket.
Mm.
Og den historien der også med Liv Ullmann, som jeg jo vokste opp med bare som et navn og noen som jeg så man gjorde satire med på TV, mens hun var en superstjerne i USA. Og hennes historie med Ingmar Bergman, som hun fikk datter Linn Ullmann med, og hvor lite man har visst. Og her er det en som da går i alle de minnene som ikke har brent, men med en mann som svinner hen. Og det var så rørende at jeg gikk og gråt og lo da jeg hørte.
Oi, 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 det der måtte jeg lysne på.
Ja. Men det er en annen del av det å miste da, at det svinner hen.
Visst.
Som det du forteller om din mor også. Vi kan høre Liv på loftet når hun roter frem dagbøker. Og hun leser til og med et brev som Ingmar Bergman skrev til henne.
Er det mulig for deg å lese fra det brevet?
Kjæreste elskede Liv, det som gjør så ondt er jo at du måste forneka utåt. Vi måste gjemme og holde hemligt. Vi måste spela roller. Jag bad dig om en sak. Ställ mig inte utanför. Och det du gör är att konsekvent ställa mig utanför.
Han kallade henne tussen. Nej. Han säger tuss. Du måste komma tillbaka. Det får
du. Du hörer norsken, svensken och dansken.
Hvor mye hjälper det att säga si unnskyld? Mens jeg nærmest kunne høre Norden trekke et lettelsens sukk over at Grønland ikke ble nevnt i Trumps innsettelsestale, så er forhandlingen om Grønland og Grønlands sjel langt fra over. Danmark har begått folkedrap, mener den grønlandske regjering, og krever en unnskyldning for det. Og skal Danmark be om unnskyldning for folkemord? Og folkemord, det er rett og slett et begrep som nå brukes fordi det var masse grønlandske kvinner som gjennom flere tiår ble altså sterilisert.
Mm. Ja, og fik opsat spiraler, ikke? Mm. Ja, der er mange sager, altså. Der er også det med eksperimentbørnene, ikke? Som ligesom blev fjernet fra deres familier og placeret i danske hjem. Adoptionerne, som ikke var godkendt af, forældrene, ikke? Mm. Og de her juridiske faderløse børn, som blev født uden for ægteskabet og ikke havde nogen mulighed for at lære deres far at kende, ikke? På grund af de danske myndigheder. Altså, der er mange mørke kapitler, som vi kalder det i Danmark, ikke? Og Grønland har jo ret til at få alt det her frem. Altså i den grad, jeg synes ordet folkedrab skal man være varsom med at bruge. Men det har vi jo talt om før. Men det er åbenbart det, som grønlænderne mener, de skal gøre. I forhold til det med undskyldningen, det er spændende, ikke? Hvorfor er det, man ikke vil sige undskyld? Det kan jeg ikke helt få gravet frem. Altså Lars Løkke Rasmussen, vores famøse udenrigsminister, han siger, at man siger ikke undskyld, fordi behandlingen af de involverede piger og kvinder i spiralsagen er uundskyldelig. Det vil sige, at fordi det er så slemt, og man ikke kan undskylde det, så derfor skal man ikke sige undskyld. Forstår I hans rationale?
Nej, jeg forstår ikke, hvad han mener, men derimod så... Det finns liksom en skola här som menar att en stat idag kan inte be om ursäkt för vad en stat förr gjorde. Alltså staten är organisk, men det är inte det staten 2025 är inte samma stat som 1930 eller 1960. Mm. Och ska man be om ursäkt för någonting som kungamakten gjorde på 1700-talet, hur långt bak ska man gå? Det där är också lite märkligt, tänker jag. För det är klart att människor som har varit illa måste förtjäna en ursäkt.
Och så är det andra igen då som säger, ja men Danmark, den danske stat var ju lika illa mot fastlandsdansker. Mellan 1939 och 84 så var Danmark världensmästare i sterilisering. Det gjorde också Sverige och Norge över lång tid, men Danmark var i alla fall följde mina kilder världensmästare. En steriliserad alltså och lobotomerade också, men alltså en utvecklingshämmad barn ner till 6 år för exempel.
Oj.
Så det Danmark har ju en lång tradition för mycket grejer för att bruka kraft och medel för att ja hålla ner delar av befolkningen. Och där har det också varit stora krav om undskyldningar som jag faktiskt inte har funnit ut om har gjort om, men Mette Frederiksen har jo været ute flere gange og bedt om undskyldning for.
Ja, det har været til børn, som er vokset op på statsfinansierede institutioner, hvor de er blevet mishandlet og misbrugt, ikke? Altså uden at nogen greb ind. Sådan nogle ting, ikke? Det er jo også nemmere at undskylde for, altså, hvad hedder det? Og hvis der skulle komme et retskrav, så ville det være et, man ville kunne dække, ikke? Hvis den her undskyldning, man eventuelt skulle give til Grønland, bliver fulgt op af et retskrav, ja, altså en eller anden form for erstatningssag eller noget, så synes jeg, det virker, hvad hedder det, som om det kunne blive rigtig, rigtig dyrt. Mm. Men hvis man skal vende tilbage til det her med det små og det store, altså den lille verden og den store verden, ikke? Så kunne man jo sige, at det vi alle sammen er trætte af i den store verden, er, at den er så præget af total mangel på selvreflektion og selvkritik, og den derfor er så uforsonlig. Mm. Okay, hvad kan vi så gøre? Jo, i vores lille verden, så kunne vi jo lave selvreflektion og selvkritik, som fører til forsoning. Ikke? Det er vel det, man kan gøre. Altså, hvis if you can't change the world, change yourself, som the synger. Ikke? Mm-hmm.
Problemet er, at det er så väldigt svårt att förändra sig själv. Det brukar jag tänka när jag har någon i min närhet som jag skulle vilja ändra det sig lite, så tänker jag så här, men hur lätt kan jag ändra mig själv då?
Vem vill du gärna ändra?
Nej, men jag ville ändra på min mamma ett tag, och jag ville ändra på min pappa ett tag, och jag vill att ändra på mina män genom åren. De har velat ändra på mig också. Och jag direkt så himla lätt, ska jag säga.
Lars, gå raskt över till ukens hiss och diss.
Hiss och diss.
Hassan, vad är din hiss och diss?
Ja, nu ska vi se. Min uges his går til en dokumentarserie, som ligger på, på dansk Max, eller det, der tidligere hed HBO. Har I også det i Norge?
Ja, ja, det har vi.
Brutalt broderskab Comanches hedder den, og handler om, om rocker klubber i Danmark. Specifikt en rockerklub, som udviklede sig over nogle årtier. Serien slutter med den svenske kontakt, eller de svenske konflikter, kan man sige, ikke? Fordi taler sidst her i historien, så har vi jo pludselig svenske gangster i Danmark. Den er så sindssygt spændende, den serie. Okay. Altså, den vil jeg...
Måste förklara för svenska lyssnare, tror jag, att rockerklubb, det är inte ett rockband. Det, inte, det har inte musik att göra, utan det är motorcykelklubbar.
Ja. Det kan man också säga till normen.
Ja, ja. Okej. Okay. Min disk går till den danska regeringen, som igen er ude og kritiserer oppositionen og medierne for at gå den på klingen, som vi siger i Danmark, ikke? Regeringen udtaler, at regeringen har brug for ro, Danmark har brug for sammenhold. Hold op med at kritisere os.
Det ville jeg jo sagt.
Ja. Og du, Åsa?
Ja, veckans hiss går til operan i Stockholm. I 20 års tid så har man diskuterat hur man kan bygga om operan i Stockholm och hela tiden sagt att det är för dyrt. Nu har tre av Sveriges rikaste familjer skänkt många, många miljoner för att kunna genomföra det här. Förut skulle jag ha sagt att jag tycker att det är jättedåligt med privata initiativ i kulturvärlden. Jag har mognat på den här punkten. Jag är jätteglad att de har skänkt de här pengarna som de kanske skulle ha behövt betala i skatt lite mer, men ändå. Tack för detta. Veckans diss. Regeringen har en nationell säkerhetsrådgivare som heter Henrik Landerholm. Det är en tung post med andra ord. Han har glömt sin mobiltelefon över natten på Ungerns ambassad. Han har glömt säkerhetsklassade papper på en kursgård. Och han har dessutom glömt en anteckningsbok på Sveriges Radio. Och därtill så har han rest privat för skattemedel. Det är mänskligt att göra fel, men man kan inte göra fel hur många gånger som helst, tänker jag. Du då, Hilde?
Min hiss går till en landslagskamp i handboll mellan Sverige och Spanien. Ett straffekast från svenska Hampus Vanne såg ut till att träffa målvakten rätt i ansiktet. Det trodde dock domarna, skriver Nettavisen. De gav därför Vanne rött kort. Men målvakten, den spanske målvakten Pérez de Vargas, förklarade domaren att ballen faktiskt hade truffat han i armen för den gick i ansiktet och att han därmed inte borde ge ett rött kort. Och det till trots för att Spanien låg under med många mål på det tidspunktet. Och han slapp det röda kortet. Kampen endte uavgjort 29-29. Men lytt og lær alle, tenkte jeg når jeg leste denne rørende historien. I kategorien «Hva er det med folk?» så er min diss til tyske fans som reiste til Norge for å angripe søsteren og kjæresten til en av tvillingene i Marcus og Martinus. De har nemlig fortalt i Aftonbladet om hvordan det har vært å leve livet som Marcus og Martinus, 22 år gamle. Og der er det altså fans som reiser for å prøve å angripe de kjære. Diss til den slags folk.
Hiss og diss.
Under overskriften «Kjære Norge, hvordan kan i dag i efterhånd se jer selv i øynene?» så kritiserte sjefredaktør Christian Jensen i politikken Norge for å rett og slett skoffle penger inn på grunn av krigen i Ukraina og selge gass til Europa, men samtidig være et av de landene i Norden som donerer færrest penger til det krigsherja land. Og det skjedde for en stund siden, og siden har debatten rast i Norge. Siden har denne kritikken også fått følge blant annet fra sosialdemokrat Christer Schaldermose. Men det har ikke falt i god jord hos regjeringen i Norge, og da finansminister fra Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum møtte på Dagsnytt 18 og skulle forsvare seg, så sa han blant annet dette.
I Danmark så har de jo tjent veldig mye penger på slankemedisin, et selskap heter Novo, og jeg ville aldri falt meg inn og si at det på grunn av at de tjener masse penger på det, så har Danmark noe ekstra ansvar for å finansiere kampen mot fedme i verden.
Nå kan det jo vise seg i denne uken her, så kan det være at vi ikke lenger har en finansminister som heter Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet, for det brygger også opp til regjeringskrise i Norge. Men hva synes dere om svaret her til finansministeren?
Altså, man må sige, hvis I mister den, hvis det ligesom er symptomatisk for denne finansminister, det svar han giver jer, så er det måske ikke et stort tab, at I mister ham. Jeg synes, det er det mest tossede svar, jeg nogensinde har hørt. Altså, der er jo ikke nogen, der beskylder Norge for at belaste klimaet i denne her diskussion. Det, man beskylder Norge for, det er ikke at støtte krigen i Ukraine. Ikke? Altså støtte frihedskrigen, støtte ukrainerne. Mm. Norge bruger halvdelen af sit, altså i forhold til Danmark, ikke? På at støtte Ukraine.
Danmark tager jo også op lån for at gøre det.
Ja, det er rigtigt. Hvis man mener, at Ukraine skal støttes, ikke? Hvis man mener, at det er den rigtige måde at forholde sig til den her invasion på, at støtte militært og civilt, ikke? Så må man jo også gøre det. Ikke? Og Norge har mange penge. Ikke? Altså, jeg synes også større svar. Ikke? Han siger, at Europa har ikke en bedre ven end Norge, fordi vi er i stand til at levere gas til Europa. Og så siger han, Norge kunne have forvaltet sine ressourcer på en anden måde og måske tjent endnu flere penge. Hvad betyder det?
Altså? Det reagerede jeg også på. Ja. Men, nej, men jeg blir förvånad när jag ser de här staplarna över hur mycket pengar som respektive land i världen och Europa har skänkt till Ukraina. Jag trodde att Norge hade skickat mer.
Det jag syns är det mest absurde är att man har en finansminister som sitter och snackar som om att Ryssland inte är vårt naboland heller. Alltså man tar inte in att det är faktiskt vårt naboland som är aggressor. Mm. Och er det noe som gagner Norge, så er det at Ukraina står på front så lenge, altså, og at de får det som er mulig for å gjøre den jobben for oss. Og det er det som at den ikke tar inn over seg i det hele tatt. Og i tillegg så er det faktisk sånn at vi har tjent mer penger på grunn av salg av gass til Europa, som ja, Europa trenger.
Men det er over på grunn av krigen.
Ja, yeah. Og så kan man si, ja, men det er fordi at Europa var så dumme at de bygde ned all energi og at de og atomkraftverk og at de tok imot gass fra Russland. Edda Bedda, det var du som var teit. Det kan du sitte og si. Men vi har altså tjent over 1000 milliarder på å selge den gassen til Europa. Ja, takk. Takk, kunne hun sagt det fra Europa. Takk for det. Det er viktig. Men vi tar ikke helt inn over oss at det er nå i vår interesse at både Europa har tilgang til den kraften og at Ukraina får den støtten. Og jeg har jo tidligere sagt at jeg mener at de 1000 milliardene bare burde blitt satt inn på et eget fond. Og så sier sånn, ja, men Ukraina er jo så korrupt, eller... Men, altså... Det kan en jobbe seg rundt, vel en skulle tro i en moderne verden. Jeg synes det er det. Jeg synes dette er ferdelig pinlig.
Du har en sånn vakker syn på liksom människan och staten i den här råkapitalismen. Alltså, den är inte så altruistisk som...
Det er ikke fordi jeg er naiv,
så her ser det ut til det.
Ja, men det er jo ikke fordi jeg er naiv, det er fordi at jeg tenker sikkerhetspolitikk.
Ja, 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 men det forstår jeg. Jo, det, altså, hva gjelder sant? Ukraina forstår jeg at du tenker sikkerhetspolitisk, ja. men hva gjelder at en stat blir rik på en...
Ja, men det burde jo veies opp mot krig, det sikkerhetspolitiske aspektet.
Ja. Ja, ja.
Altså, du kan sitte med alle pengene du vil, og de brenner opp. Som Sigel Eklunds hus i Los Angeles. Vi kan godt samle oss alt mulig slags ting inn i dette vakre huset som heter Norge, og brenne det ned.
Mm. Jeg tenker bare det blir svåre avgrensninger om alle vinster som Norge gjør på Rysslands krig mot Ukraina. Om alla de vinsterna ska läggas i en fond, det kan bli ganska stora avgrensningar.
Nå snakket jeg om de første, altså jeg snakket om de 1000 milliarderna.
Ah, okay. Ja, okej. Mm. Ja, men det förstår jag bättre.
Mm. Mm. Men det, alltså,
nu, jag skulle gärna göra dig till finansminister Hilde i nu när den här andra måste gå av.
Ja, det, måste
det
gå
fanden
av
ett gott bud. Det vill jag synes var fantastiskt. Och så kunde du få Norge in i EU. Och,
nej, men det var inte alls det jag var ute.
Du lyssnar på norsken, svensken och dansken. Skandinavisk familjeterapi.
Trusler mot journalister er daglig kost i verden, men sakte endres klima seg også her nord. Og det har det gjort over år, men sist uke ble det kjent at det ikke blir noe foredragsturné med laget bak Den sorte svane, denne dokumentarserien som gikk som en farsott gjennom hele Norden sist år, og ble den mest omdiskuterte dokumentaren noensinne om, rett og slett om samrøret mellom gjengkriminelle og ja, folk i revisoryrker og diverse andre ting. De skulle på en turné, det var utsolgt, til mange byer i Danmark. Og her skulle publikum ha møtt Mats Brygger og journalistene bak programmet, men nå er den avlyst, og hvorfor er den det, Hassan?
Ja, men det er fordi Amir Smajic, som jo er den sorte svane, altså hovedpersonen i den her mest sete programserie i Danmark, ikke? Hun troede med, eller ville dukke op til foredraget med en stribe venner, ikke? Og på grund af sikkerheden er det nu aflyst, ikke? Mm. Og jeg ved jo ikke, altså, der er et sikkerhedshensyn, jeg ved ikke, hvordan det ligesom retter sig, om det er hende, der altså om det hele bliver for farligt, hvis folk ved, at hun kommer der, ikke? Og der er nogen, der vil hende til livs, eller er det måske hende, der truer med at komme med en stribe venner, som kunne være farlige for dem, der har produceret. Jeg kan ikke finde ud af det. I hvert fald så er hun netop blevet straffet med fængsel for millionbedrageri. Ikke? Hun er blevet kendt skyldig og har fået 3 måneders ubetinget fængsel og 15 måneders betinget fængsel. Ikke? For blandt andet dokumentfalsk. Og som jeg nævnte før, bedrageri for 1,8 millioner kroner.
Alltså den där den svarta svanen, det är något av det märkligaste journalistiskt sätt som jag har varit med om faktiskt under mitt yrkesliv som journalist.
Yeah.
Alltså man får tag på en källa som sen lurar journalisterna och sen blir dömd efter att hon har varit med i det här programmet och hon blir hotad till livet och allt möjligt. Det är så många lager på lager på lager av. Det är oetiskt åt alla håll.
Yeah.
Jag skulle fortfarande vilja veta om dokumentärfilmerna förstod vad de gjorde när man lagar den här dokumentären. Vem hon var och vad hon kunde råka ut för. Och väldigt, yeah. väldigt, väldigt märkligt.
Men hvis ni lägger lite till side att detta är en extrem produktion, så er truslene mot journalister som jobber på akkurat dette feltet, organisert kriminalitet, er blitt høyere. I kraft med at den også har blitt farligere. Og vi snakker om svenske gjenger som etablerer seg i Norge og rundt forbi, men bladjournalisten, som er fagorganisertes blad, skrev nylig om at VG er nå saksøkt i Pakistan, fordi at journalist Rolf Widerøe har jobbet blant annet med en norsk pakistaner som har svindlet og holdt på å jobbe i dette skjæringspunktet mellom arbeidsliv og svindel og i det hele tatt. Og han lever under nå strenge sikkerhetstiltak.
Så vi har jo lokaljournalister i Sverige som har gransket rock, heter det på danska?
Rockeklubbar. MC-klubbar
som är kriminella och som har gjort det med fara för sitt eget liv och sådär. Framförallt, alltså väldigt svårt, eller svårare och svårare att vara just journalist i lokalsamhället har det blivit att avslöja de som har våldskapital. Otäckt.
Mm. Vad tänker ni är lösningen? Alltså som journalist, Åsa, du är med i EU-journalister.
Ja. Det är väldigt svårt att svara på det, men ingenting blir bättre av att mediehusen blir färre och färre. Att man har färre och färre kollegor. Eftersom vi skär ner så mycket hela tiden på resurser och personal, reportrar. Ju färre journalister vi är, desto svårare blir det ju att granska saker och ting. Och man blir väldigt ensam och utsatt. Mm. Så jag arbetar ju till vardags på Aftonbladet som ägs av norska Schibsted, som den här veckan har lagt fram ett enormt stort sparpaket. Och lokalaviserna i hela Norden går ju dåligt. Och public service går dåligt. Man skär ner väldigt mycket i Finland till exempel, i Sverige. Och vi pressade, kommersiella medier är pressade, precis som public service, av vikande lyssnarantal och så vidare. Det är unga människor hänger på TikTok och vuxna människor streamar eller hänger på Facebook. Annonsmarknaden har äts upp och vi blir färre och färre. Och så finns det en politisk misstro också mot det vi gör. Mm. Så att det är rätt utsatt. Annars jag kan jag inte säga vad man ska göra med de här konkreta situationerna när man... Ja, jag vet inte.
Mm. Alltså, jag tänker i varje fall att det har skett en markant utveckling, ikke? För i fortiden var det ju sådan att hvis du som journalist overholdt de journalistiska principer och gjorde ditt arbete ordentligt, så vill du aldrig personligt bli adresserad av någon som helst, ikke? Sådan, alltså, sådan har det fortid, det där för längst, ikke? Och det tänker jag måske inte nödvändigtvis är en katastrofe. Alltså, måske har vi också längtes efter att någon vill adressera den illusion, det, jag syns det var, att så länge du opererar under några principer, så är du fritskrabet för perspektiv, för exempel. För perspektiv, personliga preferenser, vad heter det, oerkända tillhörs, emotionella tillhörsförhåll och sånt, är bestämt en del av journalistens, vad heter det, förbannelse. Och det blir vi simpelthen nödt till att erkänna. Fördi vores lyttare och ser, spekulerar i det hver gång vi säger något. Som journalister, ikke? Så tänker de, vem känner han? Vad är hans egen intresse i att anta det här perspektivet? Ikke? Och vi kan inte med trovärdighet längre säga, jamen jag har inte någon egen intresse, det här är en objektiv journalistisk betraktning. Jag tror inte på att det finns längre, især inte för ungdomen.
Det tror jag att det gör. Alltså jag är journalist och vet att man visst kan vara objektiv inför någonting som man undersöker och gör nyheter på, åker iväg och liksom ska liksom dokumentera. Det är klart det är svårt, jag håller med dig Hassan, att det blir svårare och svårare att bli trovärdig när man säger det. Men jag vet att journalister kan arbeta betydligt mer objektivt än vad folk tror. Men jag skulle säga också när vi ändå pratar om den ökade hotet mot journalister, det är ju att allt fler arbetsgivare och föreningar och institutioner förhindrar sina anställda att prata. Mm. Man betalar sina anställda att inte prata med medierna.
Ja, det är vilt alltså.
Det börjar ju sättas i system nu. Eller man hotar sina anställda med att om du pratar så blir du av med arbetet.
Ja, det är så vilt.
Och det här, det, alltså, vi journalister, vi, det här har ju vi inte varit med om förut. Men det här börjar bli ett stort problem för oss att kunna genomföra vårt arbete. Därför att arbetet tystar mun, helt enkelt. Man, alla måste ha sina arbeten.
Och det tänker jag att kriminella då, eller de som verkligen har våldskapitalet kan true, de lär ju också av detta. Ja. Och på en eller annan måte så får de också fritt vilt och fritt spillerum till att gå ännu hårdare till verks.
Exakt.
När granskningen går ut över, enten om det var den norsk-pakistaneren eller om det är de rockerklubbarna i Danmark. Fordi de også har på en eller annen måte fått folkets velsignelse til å gå til angrep mot journalister. Det synes jeg er et dilemma.
Verkligen.
Norsken, svensken og dansken.
Mens resten av verden synes det er en god idé med videodømming av fotball, så skiller Norge og Sverige seg kraftig ut som kjæringene mot strømmen. Og denne uken ble det klart at 19 19 fotballklubber, elitefotballklubber i Norge, de nå stemmer mot VAR, bare 13 for. Det skal avgjøres i fotballforbundet i mars. Men hvordan tolker du dette, Hassan? Dere hadde jo ingen problem med å innføre VAR. Videodømming av kamper.
Jeg synes, det meget interessant, ikke? Fordi sådan noget med regulering og, hvad hedder det, at man tjekker det grundigt og sådan noget, det vil vi jo i Danmark tænke var meget svensk, ikke? Men Sverige har nægtet at indføre VAR, ikke? Mens vi i Danmark fuldstændig frivilligt har indført det og nyder VAR, ikke? Så der er jo et eller andet med vores syn på hinanden, som ikke stemmer helt overens med virkeligheden, i hvert fald i denne her sammenhæng, ikke? Jeg kan ikke helt svare på, hvorfor det er, som det er.
Nej, jag tycker också det är intressant, men i Sverige så säger de stora fotbollsklubbarna allihopa säger nej. Domarkåren säger nej. Man tycker att det här blir sämre. Jag säger nej. Jag tycker att det blir sämre. Jag tycker att det tillhör fotbollen att det finns en domare som ibland kan göra fel. Den mänskliga faktorn tycker jag spelar in i det här, precis som fotbollsspelarna på planen kan göra fel, så kan även domaren göra fel. Hur skulle liksom fotbollshistorien, det moderna, se ut utan Guds hand, till exempel i VM 1986 mellan Argentina och England? Det är fotbollshistoria, och jag tycker liksom fotbollen är större än den enskilda matchen. Jag älskar detta att vi inte har varit i Norge och Sverige, för att vi hyllar den mänskliga faktorn. Yeah. Rätten att göra fel. Så tänker jag.
Jeg har jo sagt det før. Jeg vil ønske, at jeg havde VAR i mit liv. Ikke?
Ja, fordi, det har du sagt.
Ja, fordi jeg kunne godt tænke mig at kunne spole tilbage, og så vise de andre, at de tog fejl, og jeg havde ret. Ikke? Og det ville jo være fantastisk. Ikke? Men der er jo et eller andet fantastisk i det der moment, hvor dommeren må vende tilbage til fodboldbanen, løbe ind på midten, ikke? Og stille sig helt alene foran 43.000 mennesker, der sidder og kigger. Og så må han sige, jeg tog fejl. Ikke? Det, ja. Det er jo et sindssygt øjeblik. Ikke? Jeg så forkert. Undskyld. Målet er annulleret.
Fast dommeren kommenterer jo aldrig sin indsats efteråt, og de er jo dessutom
man
et gæng, det er linjedommere også. De, ja. De siger jo aldrig någonting, utan matchen er dømt.
Men man kan se det på dem, ikke?
Ja, det kanskje man kan.
Ja.
Men hvorfor tror vi, du og jeg da, at hvorfor var det sånn at dansken bare umiddelbart sa ja?
For at de er veldig autoritetstrogne, og her finnes det liksom en høyere makt som sier.
Det tror jeg du har helt rett.
Altså prøv at høre, der, Åsa, ud af de 5 millioner borgere, der er i det her land, eller godt 5 millioner borgere, så er der jo ikke én, der forstår, at en svensk kan sige om dansken, at han er autoritetstro.
Ni har en sån skruvad självuppfattning. Det är bara ni som står och väntar på att när ni ska gå över gatan att gubben ska...
Det är ju Danmark som är den mest autoritetstro.
Ja, verkligen.
I alla rum, bortsett från på sovrummet.
Ja, just det. Exakt så.
Ellers, det har vi snakket om før, jeg er lei av å bli rettesatt av en danske. Hvis man hadde en VAR-dømming hver gang etter snakket med en danske.
Tenkte det, Hassan, å ha en VAR inne i sovrummet. Da skulle samtykkeslagen virkelig gå opp i kvadrat.
Ja.
Det kanskje ikke er så dumt.
Sveriges Radios radiokor fyller 100 år i år og er på turné, og under ledelse av Justin Doyle så synger koret Johannes Brahms kjærlekssanger, Liebeslieder, valser for blandet kor og firehendig piano.
So it's all about love. The good, the bad, the ugly, the everything in love.
Det er vakkert, Åsa, men hva er ditt forhold til radiokoret?
Ja, det är så vansinnigt vackert. Jag älskar kör och jag älskar den här radiokören som har sjungit för oss svenskar i 100 år. Det är ju ett stycke om olycklig kärlek. Mm. Och jag tänker att det tolkar vår relation till världen just nu. Att det är en olycklig kärlek som vi ändå hoppas ska gå över.
Det är sagt att Brahms skrev detta verk i ren frustration över sin olycklig kärlek till tonsättarkollegan Clara Schumann.
Ja.
Mm.
Visst. Det kan vi kanskje høre i dette litt lidelsefullte, kjærlighetsfullte
verket. Ja, og så sier vi takk til en helt otrolig sånginnsats i 100 år. Vi vil ha 100 år til, vil vi ha.
Skal du høre dette verket, må du nok på konsert, men hør her radiokøret med den jødisk-svenske unge komponisten Jakob Myllrads verk Kaddish, skrevet til hans avdøde bestefar, en jødisk bønn for de døde. Innspillingene er fra 2021, og jeg begynte nesten å gråte da jeg hørte det. Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Takk til svenske Åsa Linderborg, danske Assam Preisler og egen norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR og DR. Redaktør for programmet er Ole Jan Larsen. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenaen og NRK Radio.
Sjæl på P8, dit solprogram. Og vi skal ud i rigtig mange af de forskellige retninger, som solen har taget. Say she, she. De er i hvert fald nogen, der sprænger grænserne. Og her ønsker Bill Withers at vende tilbage til vores medmenneskelighed til et sted, hvor verden er tryg. Can we pretend? Karen Rosenberg fører dig ind i solmusikkens verden. Sjæl i dag kl. 14 på P8 i DR Lyd.
Godmorgen og velkommen her på P1. Lige om lidt så får du 2 timers P1 morgen med Søren Carlsen, hvor det blandt andet skal handle om, hvordan nødhjælpssituationen i Gaza ser ud efter en uge med våbenhvile. Det skal også handle om flere dokumentarer, som fortæller historien om P. Diddy, og at krisen om Grønland ikke kommer til at styrke regeringen ifølge en politisk kommentator. Nu får du først en radioavis, for klokken den er 8.